mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Första periodens riksdagsledamot och tycker att nej, nu hoppar jag av det här samlingspartiet och grundar en egen rörelse.
Men rörelsen nu fick ju äta sina åren, var det ett år efter det hade grundats, för då blev det ju ett parti. Då bestämde sig att vi ska bli ett parti ändå.
För de ville ställa upp i riksdagsvalet.
Ja, efter att för ett år sedan har liksom skällt kvedesord över partisystemet och partier ja, som tror, ja, skit, ja. Ja, som inte bryr sig om folket. Mm. Ja.
Marianne Sundholm, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, summerar igen veckan i den finländska politiken. Vi ska kunna ta avstamp i en förfrågan som Ilta Sanomat och Taloustutkimus gjorde, där de frågar helt enkelt finländarna om vad som oroar finländarna mest just nu. Och resultatet i den här förfrågan blev att det som folk oroar sig mest över är det att folk tjänar så olika mycket i det här landet. Och faktum är att de här inkomstskillnaderna så oroar finländarna mera än till exempel Ryssland just nu.
Eller klimatförändringen.
Eller klimatförändringen. Och vår finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna, hon läste den här undersökningen och då kände hon sig tvungen att sätta sig vid tangentbordet och blogga av sig. Mm. Och sen var snöbollen i rullning. Mm. Vad var det hon bloggade om?
Hon skyllde på media.
Ja.
Surprise. Hon tyckte väl att folk har fått felaktig uppfattning om inkomstskillnaderna i Finland. Om man är mest orolig för det här. Och det här tyckte hon att det är både oppositionens och journalisternas fel.
Ja, just det.
Ungefär så.
Som egentligen är samma sak.
Enligt henne, ja. Jo. För att under regeringen Marin var ju ingen kritisk mot statsministern.
Nåja. Hon kallar medierna för inte socialistiska, men nog socialdemokratiska.
Just det, där är en viss skillnad.
En nyans där som hon tycker var viktig att påtala.
Men vi hade alltså, eller många hade just före jul en nyhet om att inkomstskillnaderna i Finland, alltså klyftorna, minskar. Att de är lägst nu sedan millennieskiftet. De steg och var som högst här just före finanskrisen 2007. Men liksom, och de steg också efter lågkonjunkturen på 90-talet. Mm. Det hör ju ihop med konjunktur och så vidare. Mm. Men hon har ju rätt i det att det är inte så att Finland har jättestora inkomstskillnader. Det var ju sen, det som det sen blev diskussion om är varför folk är oroliga för det här. Att dra hon rätt slutsatser när hon säger att det är oppositionen och journalisternas fel? Eller handlar det kanske om att folk är oroliga för vad regeringen har infört för åtgärder det här, under den här perioden?
Ja, alldeles. Alltså, se på den här undersökningen så lödde ju fråga faktiskt inkomstskillnader och det som på finska heter eri arvoistuminen, alltså
folk olika värde på.
Man nu ska översätta. Jag tror inte så att finnarna själv vet riktigt vad eri arvoistuminen betyder, för det kan betyda så mycket olika för olika människor. Mm. I varje fall det att liksom människors livskvalitet på något sätt skiljs åt.
Ja.
Så att kanske det är mer det man tänker. Men å andra sidan, jag håller med om att Purra har en point där i att liksom, inkomstskillnaderna, som du sa, har ju inte ökat så mycket. Om man skär ner, vilket jag antar att nu det där folk är arga på, det är att man gör vissa nedskärningar bland de som har det allra sämst. Men om det är så att de som har allra lägst inkomst, om man minskar deras inkomst med, säg, 5% eller 10%, så syns det inte hemskt mycket i inkomstskillnadsstatistik, lika mycket som när ekonomin boomar, aktiemarknaden fördubblas och den rikaste liksom 20% får 50 eller 100% mer i inkomst, då ökar inkomstklyftorna.
Om vi håller oss alltså ekonomiska ännu, så det är alltså den här Gini-koefficienten.
Som vi fortsätter prata om alla fast ingen förstår vad det
är. Nej, och det är den som, via den man kan räkna ut då vilket land som har hurdana inkomstskillnader. Om man tittar på EU så har vi ju alltså tredje lägst inkomstskillnader tydligen i EU. Lägst har Norge och sen kommer Slovakien och sen kommer Finland, medan Bulgarien har tydligen störst inkomstskillnader.
Riikka Purra försvarar i sitt blogginlägg, hon försvarar ju då liksom regeringens nedskärningar, som hon för övrigt också skriver att inte inte alls är tillräckliga ännu, skriver hon också i det här blogginlägget. Men hon försvarar det med att de här uträkningarna visar att största delen av hushållen i Finland inte alls får någon förändring i sin ekonomi eller till och med kan få mera pengar i handen. Medan tittar man på åtgärderna för 2024-2025 så kommer bara 7% av befolkningen att ha ett inkomstbortfall på över 5%. Men det är ju det att de här 7%, alltså om antalet låginkomsttagare i Finland beräknas stiga med 90 000 till över 800 000 personer, så är det ändå alltså, ja, ett 5% inkomstbortfall i den, om man är i den inkomstklassen, är liksom
på mycket.
Och men var det som finansminister Purra lite signalerade, alltså att det är för mycket fokus på det här? 20% i, alltså av media lägger för mycket fokus på det och samhället lägger för mycket fokus på det här som har det sämst.
Om man ser på retoriken när Socialdemokraterna och Vänsterförbundet sitter i opposition, så brukar de liksom just attackera det att inkomstskillnaderna ökar. Men där, så att där förstår jag att man reagerar lite på det sättet. Nu kommer hon ju liksom då från andra sidan och blandar till det lite från hennes håll. Men det när till exempel socialdemokrater säger att den hemska regeringen har sett till att inkomstskillnaderna ökar, så är det ju en sanning med modifikation. För att om man ser på det, de åren då inkomstskillnaderna ökar allra mest i det här landet i Finland, så är det just som du sa i slutet av 90-talet. Mm. När Paavo Lipponen, socialdemokrat, satt som statsminister och Vänsterförbundet satt med i regeringen. Så det visar bara att regeringen själva inte har så hemskt mycket, kan göra så mycket åt att inkomstskillnader ökar då när det beror på att ekonomin boomar eller att den kraschar.
Ja. Sofia Virta från De gröna och sen Minja Koskela från Vänsterförbundet var jättesnabba med att reagera kraftigt på det här, och det som de nu för fram hela tiden är förstås barnfamiljerna och att nedskärningarna drabbar barnfamiljer och unga personer mycket. FPA hade också häromdagen uppgifter om att barnfamiljernas nettoinkomster är klart mindre 2024 än under tidigare år. Att det finns ju liksom många olika sätt att se på det här, men det, jag menar med ekonomi överhuvudtaget, det är ju det som är kärnan i politiken, att hur ser man på det här? Mm. Är det liksom, det är höger- och vänsterpolitik, inte det är ju heller så att regeringspartierna vill köra ner välfärden, de har bara ett väldigt, väldigt annat synsätt på hur man ska rädda de här tjänsterna vi har. Tittar vi i regeringsprogrammet så står det väldigt tydligt att social- och hälsovårdstjänster och omsorg och så vidare ska säkras, men grunden då för välfärden är en hållbar ekonomi och ett ekonomiskt starkt Finland.
Sitter du igen med regeringen?
Ja,
med
det?
Det är nog bra, det är bra. Det är, bra.
Ja, det är public service, vet ni.
Absolut, ja.
Men jag menar att liksom grundtanken där är att om vi har tillräckligt många som har det ekonomiskt bra ställt, så mår också Finlands ekonomi bra. Medan för vänsterpolitiken så tror man inte alls på den här trickle-down-teorin. Mm.
Därför tycker jag att man gräver lite i fel syltburk när man liksom då säger att nu ökar inkomstklyftorna, när det egentligen det som man är orolig för, och det som liksom, eller jag hoppas att man är orolig för, är att för en ganska liten del av befolkningen, så betyder ganska små, i hela ekonomins liksom perspektiv sett, små nedskärningar jäkligt mycket. Alltså just en 10% inkomstminskning om dina inkomster ligger under 2000, samlade inkomster ligger under 2000 brutto i vad heter det, månader, så är det jäkligt mycket. Mm-hmm. Men det syns inte liksom i där, det är onödigt att dra till sådana här nationalekonomiska liksom koefficienter, sådana Gini-koefficienter.
Nej, ja, just det.
Och sen kan ju inkomstskillnader räka på två sätt. De fattigare kan bli fattigare eller de rika rikare, och inte de, alltså högern är väl framförallt ute efter att de rika ska bli rikare, att vi ska ha, den ska växa i den ändan. Så att de, jag menar, huvudmålet där är ju tillväxt, att vi ska få mera pengar, och det på något sätt då ska gynna hela samhället och också de här som har minst pengar. Men det här är ju, det är liksom, det är typiskt också att Riikka Purra, finansminister, i det här blogginlägget då kanske framförallt partiledare för Sannfinländarna, att hon tar upp uttryckligen de här inkomstskillnaderna som är så, det är ju för att trigga, alltså det är ju för att det är det som inte går ju oppositionen alls igång på, om hon skulle säga att vi måste öka tillväxten i landet, vilket ju egentligen är målet. Men att börja härja om att det är dåligt att eller det är lögn att inkomstskillnaderna skulle växa, så det får ju igång allihopa. Liksom.
Hon blir mer och mer stingslig, hon ger ifrån sig i blogginlägg, det stundar, valstundar och så vidare.
Hon förbereder sig på valförlust i kommunal- och välfärdsområdesvalet, va?
Sen är det intressant att hon i den här blogginlägget alltså då ytterligare markerar, alltså med tanke då kanske på vem som är sannfinländarnas väljare eller har varit sannfinländarnas väljare, att hon liksom tar lite avstånd också från det och konstaterar att det är klart att alltså de 7% som drabbas mest av de här nedkärningarna är de här 7% som lyfter understöd i det här landet. Och hon konstaterar att det är klart att det är de som drabbas, det vill säga de utan jobb och sen då studerandena. Och hon konstaterar att det är klart att det är så här för att det är de som borde liksom styra upp sina liv så att säga.
Och det här vi såg ju...
Och det säger hon tydligt just att ingen på det viset empati eller vad ska vi säga förståelse.
Ja. Sen kom det några dagar efter det här inlägget kom den här arbetsgruppen som presenterade hur man kan spara i utgångsstödet. Och här syns ju liksom att det är högerpolitik för ekonomin, att man ska klara sig själv framförallt.
Och där ska man spara alltså 70 miljoner i utgångsstödet. Hur ska man göra det med några nya alltså system?
Det var få färre människor att lyfta utgångsstödet istället. Då söka jobb eller lyfta andra stöd. Primära stöd som det heter.
Och där var oppositionen hårt och kritisera genast också att just nu så ser det ut att, som att de här sparåtgärderna, regeringens sparåtgärder, tvärtom gör sätter fler personer i sån ekonomisk situation att de behöver stöd.
Mm. Fast det var sen olika experter om just den arbetsgruppens arbete så var ju delade nog att det där, man måste ändå göra någonting för att få de som ligger på utgångsstöd länge, som inte egentligen ska vara där, det menar som ett tillfälligt stöd egentligen, att hitta där så kallade primära stödet, alltså om du kan arbeta då ska du vara på arbetslöshetsstöd och då måste man då söka jobb och så här. Om man inte kan det på grund av en sjukdom så man vara sjukpensionerad. Vad det finns för alla möjliga, men man ska inte ligga på utgångsstöd.
Jo, framförallt liksom flytta då folk från utgångsstöd till arbetslöshetsstöd som ändå är behovsprövat, att du måste liksom uppfylla vissa villkor och söka jobb och så. Alltså det är...
Jag undrar, finns det liksom, det måste ju finnas människor som inte liksom platsar i någon av de här primära stöden. Eller finns det, som faller mellan stolarna? Då är det ju utgångsstödet sen som...
Ja. Det är liksom den där grundskillnaden i höger- och vänsterpolitik och hur man ska se till att det finns ett välfärdssamhälle.
Apropå höger- och vänsterpolitik och våra partier så gjorde ju YLE presentera en partimätning här i veckan. Vad berättar den för spännande?
Jag ringde vår expert, det är ju Talos Tutkimus som gör det här, och jag frågade en gång i månaden ringer vi ut alla oss tutkimus och ber dem, de har ju massa data på de här partimätningarna, liksom att vilka väljare som har flyttat från vilka partier till andra partier och så vidare, så det är ju intressant att höra mer om den här datan, men på min första fråga så svarar han, så jag funderar om han skämtar eller inte, men egentligen är det jättetalande. Vi lyssnar på Tuomo Turja från Talos Tutkimus.
Edelleen SDP on selkeästi Suomen kannatetun puolue ja aika yhtä selkeästi kokoomus toiseksi kannatetun.
Det var väldigt sakligt beskrivet.
Det var sakligt beskrivet och lite sådär
SDP 1 och Samhällspartiet 2.
Lite sådär som när jag analyserar vin, att det här är ett rött vin.
Det baserar sig på fakta åtminstone.
Men egentligen är det ju det enda folk är intresserade av, att är det Samlingspartiet eller Socialdemokraterna som är störst, hur kommer det att gå i kommunal- och välfärdsvalet? Kommer Samlingspartiet att förlora sin? Eller är det slut på segersviten här? Och har Antti Lindtman någon chans att bli nästa statsminister? Egentligen är det ju de här två partierna, de största partierna vi är intresserade av.
För Samlingspartiet ser vi ju ett trendbrott här mot det vi har talat om på hösten, att Samlingspartiet börjar i ett skede ta mera stryk för det här regeringens impopularitet. Och det här, under hösten så vi har talat om det, hur det sjunker lite, men nu
är man tillbaka på 20, upp, ja, det var 20%.
20,8 hade det i riksdagsvalet och 20 nu, så det är inte mycket... Som Samlingspartiet tappar från.
Varför går de upp igen, månne, lite nu då? Vad har det varit nu som
jag tror inte att man ska tänka så mycket på vad som har hänt nu. Det är ofta så vill man gärna analysera att den här sjukhusjourdebatten i riksdagen påverkar så här och så här, så att därför svarar människor nu. Men vad svarar väl enligt Filis och liksom vem man nu lyckas få tag på?
Sen, alltså, Samlingspartiets väljare är jättetrogna. Inte brukar de nu försvinna för hemskt lång tid. De kommer tillbaka i så fall och de dyker upp till framförallt på valdagen eller under förhandsröstningen så dyker de upp på nytt. Det intressanta är ju där, om vi nu regeringspartierna stödet för dem sammanlagt har ju varit lågt nu i många mätningar i rad. Nu var de lite återhämtat sig och nu ligger de på hela 43% tillsammans. Det är ju nog jättelågt. Men alltså oppositionen har ju inte en chans när de är så splittrade. Räknar vi liksom, så att säga vänsterblocket, om det finns ett sånt, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och Gröna, så ligger de också bara på drygt 40%, att inte har de heller en chans, att de har ingen regeringsunderlag. Mm. Så det intressanta blir ju där då hur det går för det tredje och fjärde största partiet. Om Sannfinländarna nu var nere på under 15%, de hade också 20 i riksdagsvalet. 15% är ungefär vad de brukar ha i de här andra valerna. Mm. Och Centern har 3 månader i rad samma resultat, 13,1. Så det intressanta, förutom då att vem som är på 1 och 2, är att hur går det för de här och vad får de för makt sen? Vem vill bilda regering med vem? Och där har ju våra kollegor på nyheterna hos MTV gjort roliga och intressanta gallupar med kretsarna för partier och kolla vem som vill leka med vem, så att säga.
Ja, vem vill leka med vem då?
Det är roligt för att...
Om vi tar största partiet, SDP.
De vill helst bilda regering med Vänsterförbundet, 44%. Men på andra plats är Centern, 26%.
Det är ju lätt att säga Vänsterförbundet och Centern inte lyckas, fast de ska ta båda. Nej, de två, så lyckas de inte bilda. Man borde tvinga dem att säga liksom, att Samlingspartiet eller Sannfinländarna.
Ja, exakt. Och med
men Centern vill ju inte sitta med Vänsterförbundet.
Nej, men Centern vill... Nej, de brukar inte sitta. Det var ju en anomali att de satt tillsammans i regeringen.
Ja, just det.
Men alltså, det pratas så mycket nu om rödblå eller blåröd regering, men av de här SDP-kretsarna så är det bara 14% som säger att Samlingspartiet ska vara en bra regeringspartner. Tittar man sen på Samlingspartiet, så de vill allra helst sitta med Sannfinländarna eller Centern, medan Centern helst vill sitta med Socialdemokraterna eller Samlingspartiet. Mm. Så det är liksom sådär upplagt för triangeldrama här.
Ja.
Tänk om det skulle gå så att Socialdemokraterna vinner ett val, men de inte får ihop en regerings... I vissa länder går det ju så att man inte får ihop en regeringsbas, tillräckligt många partier som vill samarbeta, om den och den inte vill jobba med den.
Det vill säga
att
Samlingspartiet skulle tacka nej och de går inte till Sannfinländarna. Kan SDP gå till Sannfinländarna? Kan de koka ihop någonting?
Nej, det tror jag inte.
Jag tror inte.
Nej, men jag tänker att Centern och Vänsterförbundet SDP lyckas få med dem i en regering och sen småpartierna på. Ni kommer ju teoretiskt komma upp över 50%.
Ja, men... Det har man ju sett i en del andra länder, att den som vunnit valet inte alls får ihop, och så går det till nästa och så har vi Sipilä 2.
Och nu har vi Kikli i Österrike, så kommer någon att sitta med honom.
Så har vi Samlingspartiet som vänder sig till Sannfinländarna och Centern, och de är uppe i nästan 50% med den här mätningen.
Annars när Centerns, hur de svarar, så det är ju också det här lite att man svarar, nu var man svarar när man ringer, sen är verkliga situationen en annan.
Såklart.
Men de frågar också Centern att vems politik borde vi liksom, eller vem borde vi ta tillbaka röster ifrån? Först frågar man beslutsfattarna att det där, vem vill sitta i regering med? Man vill sitta med SDP och sen en minoritet med Samlingspartiet. Nästan ingen vill sitta med Sannfinländarna. Men sen när man frågar att vems politik, eller vems röster borde
vems väljare
vi ta
av?
Då säger en stor majoritet Sannfinländarna.
Ja.
Alltså, hur går det ihop då?
Men man vill ta deras gäng, men inte liksom.
Men hur ska du få ett gäng om du först visar att det här partiet, fy faser, vill vi aldrig sitta med och regera. Men väljarna kan vi nog ta.
Så du ska ta
rösta
avstånd
på oss som inte alls tycker om det partiet som du röstar på i förra.
Att
ta avstånd från ett parti, men ändå liksom
men ändå gärna ta väljarna. Och tänka att väljarna röstar nog säkert på oss, för de tycker inte om sitt eget parti.
Mm.
Men det här kommer vi säkert se med. Alltså Centern kommer ju inte att tappa stöd nu åtminstone före det här kommunala välfärdsområdesvalet. Det är det som brukar vara deras.
Det kan till och med hoppa upp lite.
Ja, det kan till och med stiga nu de närmaste mätningarna, för att det är där de brukar få stöd. Räknar man ihop Socialdemokraterna, Samlingspartiet och Centern, så är vi redan uppe med den här mätningen i 56% av väljarstödet. Lägger man till SFP dit, så är de uppe i 60%. Då är det liksom,
där har du en regeringsfas.
Vad de sen ska komma överens om. Men om Orpo Videlaget har fått de här svåra reformerna gjorda som gör att de kan komma överens. Så.
Varför inte? Vi ska fokusera ännu här på ett visst parti. Vi ska fråga oss om rörelse nu kanske blir rörelse då.
Sluta!
Och det här, för alltså, igen, alltså här i veckan, vi brukar ju ha en sån här serie som heter Veckans avhopp. Men vi har nästan måste slå på den, för det handlar alltid om samma parti. Eftersom rörelse nu har blivit av med en mängd människor här. Nu i veckan så har Kerava och Vanda-politikerna Nina Nummela och Mario Vacker hoppa av till Samlingspartiet, eftersom de säger att i en större grupp så har man en större chans att påverka. Mm. Och här under slutet av förra året så har rörelsen nu förlorat ganska, alltså i stadig takt, lokalpolitiker i Helsingfors, i Tammerfors, i Björneborg, i Esbo, i Uleåborg, i Sankt Mikkel, i Kuopio. Frågan är ju vad det här partiet egentligen har för framtid. Men vi skulle kunna försöka komma ihåg hur det hela började.
Hur började det hela?
2018 i april så var det Helsingin Sanomat som först fick nys om att Jallis Harkimo har någonting i görningen.
Som då ju var samlingspartistisk riksdagsledamot.
Precis, exakt det. Och sen blev det klart att Jallis Harkimo lämnar Samlingspartiet, och på vår fråga om varför så svarar Jallis Harkimo så här.
Våra olika syn på hur man leder partiet och olika syn på politiken.
Vad gör du nu?
Nu går jag, vi har plenum där.
Gruppordföranden Kalle Jokinen tillbakavisar Harkimos kritik som bygger på tanken om att Samlingspartiet styrs av en liten inre klick. Enbart i riksdagen finns det tiotals arbetsgrupper som jobbar på veckobasis, och Harkimo har enligt honom fått en inbjudan om att medverka i någon av dessa grupper, men han har hittills tackat nej.
Sehän on tiedossa, että hän ei ole juuri osallistunut ryhmän toimintaan eikä juuri ryhmän kokouksissa käynyt.
Och då visade sig alltså att Jallis Harkimo hade ett nytt parti på gång tillsammans
inte
med...
Inte parti då ännu.
Nej,
rörelse.
Det var viktigt. Det var inte ett parti. Det skulle bli en ny politisk rörelse. Och med sig hade han tungviktare som Mikael Ljungner, Tuomas Enbuske och Jetro Rostedt.
Sedu Koskinen.
Och Sedu Koskinen.
Jag vet inte om det här var genast i början.
Nej,
men
precis.
Men någon sån här bakgrundskraft från Slush var också med.
Ja, det var
företagare.
Ja, idolvinnaren Kristoffer Möhrman.
Ja, just det.
Och demokratin skulle förnyas genom digitala plattformar.
Ja, alltså idén var på något vis att förnya alltså demokratin.
Idén, inte bara digital kraft utan också att medlemmarna själva skulle rösta fram av partiets linje, det vill säga man inte liksom har något i sten skrivet partiprogram, några teser hade man visst, men den här policyn skulle sen liksom komma fram, alltid när en fråga kommer emot så röstar medlemmarna om.
Men han fick ju nog Harkimo ganska mycket kritik redan vid startskottet för det här. Jag menar, han var första periodens riksdagsledamot. Han hade kommit in 2015 med 11 000 röster för Samlingspartiet. Och så, jag menar, så som det nu skrevs och talades då, så blev han sur på att han inte fick en ministerpost.
Som han ska bli lovad,
sa han. Det är jättemånga som får det under första perioden, men jag vet nu inte sen. Där fanns ju också en oro för att hur går det... För en minister vars ekonomi brukar granskas extra mycket, då är det extra mycket strålkastarljus på Jokerit och ryska kopplingar till ryska affärsmän och så vidare. Men alltså, vad allt det där handlar om är nu kanske rörelse då. Men första periodens riksdagsledamot och tycker att nej, nu hoppar jag av det här Samlingspartiet och grundar en egen rörelse.
Men du kan man göra det om man vill förnya politiken. Vad det nu betyder, jag har aldrig förstått riktigt vad det är. Vad betyder att politiken är söndag och vad betyder att förnya politiken? Det går över mitt mjäll, så att säga. Mm. Men det där rörelsen nu fick ju, så att säga, äta sina ord, var det ett år efter det hade grundats. För då blev det ju ett parti. Då bestämde sig att vi ska bli ett parti ändå.
För de ville ställa upp i riksdagsvalet.
Ja, efter att för ett år sedan har liksom skällt liksom svada, eller långt svada med vad heter det, OSA, liksom kvedesord över partisystemet och partiet.
Ja,
som tror, ja, shit, ja. Ja, som inte bryr sig om folket.
Ja. Men inte alltså, min bild av rörelsen nu har ju nog varit alltså, det är Harkimo. Jag har inte sett det som alltså, ett parti och en folkrörelse, utan det har ju personifierats i honom, ja. Alltså på gott och ont.
Men det är faktiskt frågat, gör det någon om folk hoppar av?
Ja, nej, spelade någon roll.
Spelade någon roll. Ja. Men ja, alltså han kom in då för samlingspartiet, han 11 000 röster 2015. 2019, när han ställde upp då för rörelsen nu, så hade han 13 000. Sen hade han i förra bara drygt 8, knappt under 9 000. Men då var de lite fler, tror jag, som tog av det där. Inte vet jag riktigt var, hur ska det gå? Hur ska det gå för det rörelsen? Inte, alltså,
och han har ju meddelat att han kommer att sluta betala för det här partiet. Ja. Han är ju finansierad, så att det är slut med de pengarna.
Desto meddel han meddelat att han talar om att han vill ställa upp i nästa riksdagsval ännu, så det kan fortsätta den här Harkimo-sagan, fast alla andra hoppar av. Mm. Och det är också emot den princip som rörelsen nu hade, det vill säga att en riksdagsledamot inte får sitta mer än 2 mandatperioder. Aha. För att inte tappa liksom kopplingen till folket.
Nej, okej. Ja, just
men praktiken dikterar det här, eftersom man ser, som du sa, så får Harkimo många röster. När man tittar på de här andra under valrörelser, så här, ser man nog glada rörelser nu, medarbetare som liksom är fulla av energi och så här, men inte får de någon röster i valet sen. Mm. Hur bygger en folkrörelse och det är bara en enda kandidat som får röster? Då?
Det, nu är det svårt, och nu är det ju svårt också i riksdagen att sitta som enmansgrupp, liksom, att vad har du för möjlighet att påverka saker och ting? Att nu är det ju därför folk är beroende av de här större partierna, traditionella partierna ändå. En rolig sak där var ju, som jag hade lite glömt bort, och så började jag läsa igenom gamla texter om rörelsen nu, men minns ni att Maria Lohela, alltså då när Sannfinländarna splittrades, ett år före rörelsen nu grundades.
Och blev De Blå på Sannfinländarna.
Så Maria Lohela som fanns hos De Blå flyttade till rörelsen nu en stund, så en stund var de ju faktiskt 2 personer i riksdagen.
Aha, okay.
Minns ni?
Så exakt,
och ja. Där hade, i och med det, när hon flyttade till rörelsen nu, så blev det också fler som var emot den här social- och hälsovårdsreformen som Sipilä försökte driva igenom. Så plötsligt var det 99 emot, och sen vet vi hur det gick. Att där hade de ju en roll.
Mm. Sen läste jag också att rörelsen nu siktar in sig där, då de siktar in sig på riksdagsvalet 2019, så hade de bland annat fria till Suvianne Siimes och Risto Eiji Penttilä.
Penttilä har ju på 90-talet varit med och grundade det här Nuorsuomalaiset.
Ah,
det här har man ju sett förut också, att folk försöker förnya och grunda något nytt.
Men till skillnad från rörelsen nu, så hade ju ungfinländarna en ideologisk plattform, och de hade liksom ett renodat, liksom, de hade en ideologi som de stod för.
Jag läste en rolig kolumn av Timo Haapala.
Ilta Sanomats.
Ja, som varit med länge och sett allt, journalist alltså, som han kallade den här. Det var det riktigt då 2018 när Jallis Harkimo hade meddelat om sin rörelse, så kallade han den för en narcissistisk fars och föreslog att de borde bara heta NAPU, alltså narcissistinen puolue.
Det låter så Timo Haapala.
Men om rörelsen nu blir rörelsen då, vad händer med Harkimo? Kan han gå tillbaka till samlingspartiet?
Det första som jag tänker på med Harkimo är att trots att man skäller mycket på honom och skrattar åt honom, så är han ju nog en överlevare, för att det är inte ofta, är det någon gång som en politiker i Finland har hoppat av ett parti, börjat bygga en egen rörelse och inte genast fallit ut i nästa val sen för att aldrig mer höras av. Men Harkimo har ju nu bevisligen liksom kommit in nästa val.
Det. Han har inte riktigt blivit en Paavo Väyrynen.
Paavo Väyrynen, det var ett bra exempel på någon som... Men okej, Joakim frågar, vad ska hända med Harkimo?
Hans politiska karriär slut om rörelsen nu blir rörelse då?
Vem skulle ta emot honom?
Jag tror alltså nu...
SFP.
Får han bli minister då?
Ja, bra fråga.
Jag tror att han får bli minister.
Ja, ja.
Jag tror att det löfte får han av SFP om han går till Anders Arlakröts. Till samlingspartiet tror jag inte han har, varken han eller samlingspartiet vill. Det räcker med att titta på statsminister Petteri Orpo, som ju annars kan vad heter det...
Skådespela bort alla känslor.
Han är skådespelare, han är direkt slipad för att liksom aldrig visa liksom någon sorts motvilja mot sig. Men när Harkimo kommer in eller för ett tal, då säger man till och med via TV-rutan att det är ministerbåse, så liksom någonting händer med Orpo, ögonen munnipan, liksom rycker lite. Han får plötsligt brott att gå på tuppen.
Orkar inte mera. Men nu är ju vilken kandidat som helst som får tusentals röster i ett riksdagsval är ju intressant för ganska många partier. Men vem som... Nej, och alltså, vad vill han ens själv?
SFP skulle väl vara den naturligaste alternativet.
Sen fortsätter vi uppmana dig att skicka in fler frågor, eller hur?
Vi kommer svara på era frågor i ett avsnitt, men skicka dem till politiken@yle.fi eller svara direkt här i appen i kommentarsfältet.